Om jag säger bortamatch på hemmaplan, vad säger du då?
Jag säger Lahti mot VPS i fredags, eller VPS mot Lahti på Elisa stadion i Vaasa då. Lahti spelar hemma men borta mot Vepsu.
Vad säger du om jag säger Marek Hamsik?
Ja, nu just säger jag ju hans flytt i IFK Göteborg som överraskade alla förra våren.
Okej, vad säger du om jag säger Nottingham Forest?
Klassisk klubb. De har väl två Europacup-titlar. Eller är det bara en? Två tror jag nog.
Jo, det stämmer. De har två stycken. Tredje mest i England. Välkomna till ännu ett avsnitt av Fotbollsbröderna. Idag har vi mycket att prata om då det har hänt väldigt mycket i helgen och gångna veckan. Jag lämnar över till Benjamin direkt som har varit på live-fotboll i snöstorm i torsdags. Eller hur?
Jo, jag var ju det här i Åbo. Kvällsmatch, 7:15 avspark i finska kuppen mellan Salpa och Åbo IFK. Eller Åbo IFK mot Salpa, det var ju Åbo IFK som hade hemmaplan. Åbo IFK i division 3 och Salpa i division 2 då. Och ni kanske redan har gissat säkert varför jag var så på den matchen. Finns ju bara en anledning och den stavas ju Taje Taivo. Som vi ju, som ni som har lyssnat vet att vi har påpekat att han har flyttat till Salpa i division 2 här i Finland. Den gamla storkärnan från Marseille och Milan bland annat. Så han var jag då så på i torsdags i riktig snöstorm. Kall vind, snökaos. Kallt så det annars, men kvällstid under strålkastarljus. Konstgräsplan utanför Veritas stadion här i Åbo. Salpa vann matchen med 2-1.
Ja, det måste ju vara lite speciellt för Taivo att få spela klockan 7:15 på kvällen. Så att juniorerna ska få träna tidigare så sätter man de här division 2 och division 3 lagens kuppmatcher lite senare på kvällen. Han spelar på Stade Velodrome, på San Siro, på Loftus Road, men nu spelar han i snöstorm i Finland inför, ja, hur många var det som var att kolla på den här matchen?
Ja, Taje Taivo till trots så var det nog inte nog riktigt många där kan jag säga. Det var väl kanske nog ganska mycket ett resultat av det här ovädret. Det var ju riktigt takatalvi nog, extremt nästan. Och jag var ju där med min kompis och så på matchen och han konstaterar ju han också att Taje Taivo han har sprungit runt på San Siro, Stade Velodrome, men nu springer han här då i ett snökaos i Åbo. En stenhård konstgräsplan. Kuppmatch mot ett division 3-lag i Finland med något City Market där i bakgrunden framför något. Ja, vad kan vi ha varit? Ett 30-tal åskådare, kanske lite mer, 35-40, men det är ganska stor skillnad på vad han är van med, så det är faktiskt någonting helt extremt det här när man håller på med, kan man ju tycka.
Ja, du får väl lägga upp bilder på Instagram eller filmer som du har tagit från den matchen, men nu vill jag höra lite hur bra var han och hur, ja, är han överlägset bäst eller smälter han in i mängden som vilken av de andra spelarna som helst?
Ja, alltså nu nu ser man ju att han är bättre än de flesta där, men han är ju ändå vänsterback. Och från en ytterbacksposition är det ju svårt att ändå glänsa så jättemycket. Och inte var han ju helt överlägsen ändå, det var han ju inte. Men jag jämförde honom under matchen, minns jag, med Kasper Hämäläinen i TPS som jag såg här för några veckor sedan. Jag nämnde det också här i ett avsnitt mot Jaro. Och då hade jag ju lite förväntningar att Kasper Hämäläinen, jag är en före detta landslagsman och varit i Polen där han gjorde jättebra östinmål i flera olika klubbar och varit i Djurgården och sånt. Så att det ska väl synas att det är en riktig kvalitetsspelare här, att han borde vara ganska mycket bättre än alla andra. Men i den matchen glömde nästan som bort att Hämäläinen ens var på plan. Han stod som inte alls ut på något sätt. Så jag var riktigt besviken på honom. Och Taivo, ja, han var nog lite bättre än så, skulle jag ändå vilja säga. Han hade några ganska fina passningar och sånt, men han var faktiskt nära i slutet av matchen. Salpa led 2-1. Så då var han nära att schabla till riktigt ordentligt, och när han skulle rensa bort en boll så på något sätt får den mellan benen på honom. Han missade bollen helt enkelt. Så fick ju Åbo då nästan ett friläge som de då inte gjorde mål på. Men han var ju nära att bli lite av en syndabock där i slutet av matchen. Kanske han hade dålig sikt där då, snön i ansiktet. Åtminstone hade vi som stod på matchen från sidan av plan riktigt svårt att se vad som hände mot slutet av matchen. För snöfallet blev bara värre och värre.
Ja, han började ju vara van nu med sådana här förhållanden då han har gjort flera sessioner i Finland tidigare, men kanske ändå inte på så här låg nivå som han är nu. Men ja, jag kollar lite upp hans, ja, vad som har hänt vid sidan av plan gällande Taije Taivo. Det verkar lite som att det kan finnas en anledning till att han är i Finland, för att han flyr undan skatter. Han lär ha riktigt stora skulder i Frankrike, i Marseille, där han, ja, spelade i 10 år ungefär. Och, ja, han lär ha, ja, någon form av skattebrott eller någonting. Det är lite svårt att få fram exakt info där, men det verkar som att han, det kan hända att han är ganska fattig och därför, ja, helt enkelt försöker få de jobb som kommer. Men ändå är det ju såklart oväntat att han spelar i finska division 2, men jo, det kan hända att han har blivit av med största delen av allt vad han har tjänat. Men jo, vi följer med och uppdaterar läget kring Taije Taivo oavsett. Visst du förresten att när Aguero gör mål för Manchester City där, när de vinner sin första ligatitel under det här moderna styret, deras första ligatitel sen, ja, över 60-talet. Man spelar ju mot Queens Park Rangers i sista matchen där och Aguero gör mål i slutet. Visst du att Taije Taivo är en av dem som försöker hindra målet, men han missbedömer någon tackling och bollen går till Aguero.
Ja, jag råkar faktiskt just kolla på en YouTube-video eller en YouTube-intervju med Taije Taivo då, som tror jag var från Salpas egna kanaler, så diskuterades väl det här där i den videon. Jag tror jag kollade på den då vi gjorde det här, vad heter det, profiler som utländska profiler som har kommit till finsk fotboll, där jag gjorde lite research där, så jag råkar faktiskt ha koll på den saken.
Yes, men snöstorm i Finland och snökaos har ju också präglat starten av finska ligan som vi snackade upp här för en par veckor sedan. Det har varit snökaos på flera håll i landet och matcher som har flyttats hit och dit. Har du något så här rakt av att säga om inledningen av säsongen här i högsta ligan på här sidan?
Alltså, det har ju varit ganska farsartat hela säsongstarten, speciellt den här senaste omgången, andra omgången av ligan nu då. Som du säger, massor med flyttade matcher och snökaos och pausade matchen för att det måste skotta snö och hemmamatcher som spelas på bortaplan och felaktiga röda kort som förstör matcher och allt tänkbar. Ja, farsartad inledning på säsongen. Ja, man skulle ju inte vilja säga det, men det är nästan bara så det är, eller har varit här nu till en början.
Yes, så här i fredags hade vi ju ett bra exempel då. VPS från Vasa spelar bortamatch mot Lahti på sin egen hemmaplan eftersom det hade fallit så mycket snö i Lahtis. Så man kunde inte spela matchen där helt enkelt.
Ja, just att sådana saker ens händer i en högsta liga i Europa, det är lite pinsamt för oss här i Finland tycker jag. Och det var ju inte enda matchen, eller långt ifrån enda matchen som inte spelades på rätt ort, om man säger så. Och den här matchen fick ju Lahti en man utvisad, Pirttioki. Var det väl som fick direkt rött kort för att han enligt domaren hade räddat nästan på mållinjen ett skott med handen. Men problemet var ju det att det var ju inte han som tog med hand utan det var ju FC Lahtis egna målvakt nu som räddade skottet med händerna som syns ganska tydligt på reprisen nu när man åtminstone i slow motion men Pirttioki fick alltså rött kort för det här fast han inte ens röd i bollen och absolut inte röd bollen med hand. Det var ju målvakten som röd med bollen och så vitt jag kan fotbollsreglerna så får målvakter rör bollen med handen. Och det förstörde ju då ganska mycket Lahtis hela matchen då de slutade ju då att de förlorade med 5-0. Mot ett VPS då som ju faktiskt har inlett säsongen ganska bra och vi ska väl inte ta något ifrån dem av den här insatsen. Jag såg ju inte matchen nu men de har ju verkligen inlett ganska bra ändå. 2-2 mot AC Oulu i första matchen och ja då var de väl ganska besvikna också över hur det såg ut men ändå en poäng i säsongspremiären som nykomlingar och så 5-0 nu mot Lahti på hemmaplan fast det var bortaplan då. Även om det var lite med hjälp av domaren. Men faktiskt en bra start av VPS då som vi har tippat och åkt ut ur årets veikkausliiga.
Ja, verkligen. Man har vunnit matcher som, mot lag som man ska vinna mot helt enkelt. Eller tagit poäng och vann mot Lahti då. Och, ja, viktigt att få en bra start. Nästa match är mot HJK på måndag. Då tror jag kanske far och kolla själv.
Ja, det borde ju nästan göra. Vet du förresten när VPS senast vann med så stora siffror i veikkausliiga?
Det känns som att det är ganska sällsynt att de har vunnit med så här stora siffror. Så det måste ju vara väldigt länge sedan nu utan att dra till med någon gissning.
Ja, så på Twitter scrollade jag förbi det bara och jag tror det var 2007 säsongen. 2007 då alltså. Minns inte faktiskt mot vem det var men. Vad började? Det var då 15 år sedan de senast vann med så stora siffror i veikkausliiga. Före det var det väl också 10 år innan dess de hade vunnit. Så det är sällan de vinner med så stora siffror en veikkausliiga-match. Men det är kul att det går bra för dem nu då.
Jo, verkligen. Och innan vi lämnar VPS så notera att gamla träläktaren på Sandviken får inte användas någon mer. Man byggde ju en ny fotbollsstadion i Vasa här för några år sedan, en ganska ny 5 år sedan kanske. Och när man öppnade den så var ju 3 nya läktare men fortfarande en gammal träläktare bevarad. Så det som finns 3 nya läktare och 1 gammal. Vilket gör att arenan inte sitter ihop. Så är lite konstig design om man kollar uppifrån där. Men det handlar ju om att den där gamla träläktaren är museiföremål, skyddad, jag vet inte vad. Men även jag som håller gamla läktare och arenor högre än nya så håller ju med om att det här är helt idiotiskt. Att om man en gång bygger en ny arena måste man ju bygga samtliga läktare nya och inte lämna kvar en gammal. Och nu har det ju gått så dåligt att man helt enkelt inte får använda den här gamla läktaren någon mer. Man har ju använt den här nu, fast man har haft ny arena så har man också använt den här gamla. Men nu får man inte ens använda den, så den ska bara stå där nu. Och man får helt enkelt inte ens filma därifrån. De har ju filmat sina matcher därifrån, ja, tv-bolagen. Men nu får man inte varken filma därifrån och publiken får inte heller använda den. Så nu ska den bara stå där, och det här är ju ett totalt haveri enligt mig. Vad har du för åsikter kring det här?
Ja, som du säger, totalt haveri. Och jag har ju kritiserat hela Elisa-stadion som den heter. Man inte gillar sponsornamn, men jag har ju kritiserat den förr, både här i podden och kanske ännu mer utanför podden, men det är ju som där den gamla huvudläktaren, som nu är treläktaren, det är den sektionen som man skulle vilja sitta på för att se på matcherna, och det var ju förr då huvudläktaren. Nu är ju huvudläktaren det som förr var solsidan, som de kallade det, solsidan brukar man kalla det, dit man får om man känner sig lite, kanske lite sådär. Ja, man fick feeling helt enkelt och tänker att ja, idag kan vi sitta i solen, idag är det varmt och skönt, så idag tål vi att sitta i solen här. Men då hade man ju alltid solen i ögonen och det blir ju varmt och svettigt där. Men nu är det alltså huvudläktaren, så man ser ju varje match om det är sol, med solen i ögonen och svetten som rinner som bara var. Om man inte väljer då att gå på kortsidorna i skuggan som man ju har börjat välja allt mera nu på senare år. Men jo, hela Elisa-stadion och hela nybygget är riktigt bedrövligt bara. Det är ju ett haveri som du säger. Jag förstår som inte hur de har tänkt faktiskt när de gjorde det här. Bygger 3/4 ny arena. Och nu får de ju inte ens använda den där träläktaren till någonting då, så jag vet inte vad de ska göra nu, hur de ska få löst den här situationen. Vet inte, kanske du har sett något svar på några sådana frågor du som håller till där upp i Vasa för tillfället, men jag har inte hört något hur de ska lösa situationen där nu.
När man har gjort en så kallad konditionskartläggning av läktaren, träbyggnaden, och konstatera att den inte får användas, så är ju, jag vet inte om någon har svar på eller vet vad som kommer att hända, men vi får väl bara följa med och se. Men vi nämnde ju att VPS skulle spela mot HJK nästa match, och HJK som är tippade att vinna ligan, de har ju inlett på bästa möjliga sätt med full pott efter 2 matcher, och jag noterar en lite rolig grej. Allsvenskan i Sverige har ju också startat nu här samtidigt. Och när Elfsborg spelar mot Mjällby på hemmaplan, så var det bara 4300 personer på Borås Arena. Och det här blev ju kritiserat i Sverige. Det var flera som tv-profiler som tyckte att Elfsborg bör skämmas för att man har så lite folk på sina matcher. Och att vad händer i Borås? Har de inte något intresse för fotbollslagen och mer? Så när man hade 4300 personer så ansågs det som en värdelös publiksiffra. Och det var i premiären då. Och då kollade jag också upp jämförelse med Finland då. HJK som hade mest folk på sin premiär, de hade ju 4600. Så de hade egentligen bara 300 mer än Elfsborg. Men i Finland var det en överlägset högsta publiksiffran. Men egentligen var det samma antal folk nästan som fick så mycket skit i Sverige. Så är ju helt vitt skilda värda som det alltid har varit. I Sverige är det mycket publik på matcherna. I Finland är det inte lika mycket.
Ja, det är ju tyvärr som du säger helt två skilda världar, och vi har en lång väg att gå här i Finland ännu innan vi ens i närheten av någon sån nivå. Men vad sa du, 4300 som lägsta publiksiffra i allsvenskan. Här i Veikkausliiga hade ju Honka i sin match mot Haka 340 åskådare, om jag minns siffran helt rätt. Någonting sånt, någonting på 340. Så det är som, ja, 4000 mindre nästan. Så det var ju alltså en hemmamatch för Honka. Visserligen var ju den här matchen flyttad så att de inte spelade på sin riktiga hemmaplan. Men den var ändå bara flyttad till Bolt Arena då i Helsingfors. Och det är ju inte så långt mellan Esbo och Helsingfors. Så att man bara får 340 personer på en ligamatch. Ja, jag vet inte hur långt det är mellan Honkas arena och Bolt Arena, men vad bor det i Esbo? Nu bor det ju några hundratusen där nu i alla fall. Och man får bara det 340 åskådare. Så det säger ju en del. Om allsvenskans lägsta publiksiffra för omgången var 4300. Och Honka får alltså 340 bara.
Ja, det var ju Elfsborgs publiksiffra, det var ju, jag vet inte om det var allsvenskans lägsta, det var bara, man jämförde ju med sig själv och man brukar ju ha mera på Elfsborgs matcher, så det var den klubben det här handlar om egentligen, men jo, oavsett så har du ju rätt i sak, men Honka är väl inte riktigt någon publikmagnet, det finns väl andra lag som drar mera. Men jag noterar att Hakas spelare, skotten, anfallaren Lee Irwin, han har gjort, han gjorde mål mot Honka i den matchen och han har gjort 3 mål nu. Vi snackade ju om honom här för någon vecka sedan att han är en av de tyngre nu för värven och han har öppnat starkt med 3 mål. Det blir intressant att se hur många han kommer upp i om han verkar ju vara bra på riktigt han.
Ja, han gjorde väl 2 mål till och med i den matchen tror jag. Skulle jag kunna göra 3 har jag för mig att jag såg när jag kollade highlightsen. Men en annan som gjorde 2 mål här nu i sin debut var i VPS nya anfallare Jengi. Han var väl australiensare tror jag. Han kom i alla fall från Australien. Så. Och han skulle också kunna göra 3 mål så jag. Men där har vi en annan anfallare som han blev väl värvad typ dagen innan matchen blev det kanske. Officiellt tror jag. Då har jag för mig i alla fall. Men han blir ju intressant då att se om han kan lyfta VPS. De har ju några bra anfallare där från förr med Multanen och Morrissey. Men kanske han ska lyfta laget ännu till en ny nivå. Multanen och Morrissey gjorde väl själva också mål i den matchen. Men du talar om Hakaja. De spelar ju som sagt borta mot Honka. Men det har ju ändå spelats 2 matcher i Valkeakoski den här omgången. Och Haka spelade alltså inte en enda av dem. Utan det var ju Inter mot AC Oulu. Och sen efter Inter AC Oulu spelades ju direkt Kups mot Ilves. Eller Ilves mot Kups var det väl. Ilves hemmaplan räknades det väl som. Men där var ju då alltså Haka-spelarna, om jag förstått det rätt, och skotta snö. För det var ju snökaos där också. Inter AC Oulu-matchen blev ju avbruten mitt i för att det kom för mycket snö helt enkelt. Spelades ju nog vidare och Inter vann 2-1. Men Haka-spelarna var alltså där då, som enda funktion de hade av de 2 matcher som spelades i Valkeakoski var att de var där och skotta snö. Om jag då har förstått det helt rätt. Och det är ju annars lite speciellt också med att 2 matcher spelas på samma arena. Där inget av lagen är därifrån, från själva stan där matchen spelas. Ja, i samma omgång spelades de matcherna då på samma dag med någon timmas mellanrum. Så blir ju nästan lite turneringskänsla där då att delar omklädningsrum kanske med något annat lag. Och får man börja fundera då att kan vi lämna saken i omklädningsrummet eller måste vi ta med dig i bänken? Kommer det något annat lag här emellan eller? Eller hur blir det? Ja, jag vet inte hur det har gått till där, men man kan ju tänka sig att det är lite sådana känslor där i alla fall. märkvärdigt att spela två matcher på samma ställe och inget av lagen är därifrån i alla fall.
Jo, när det här blir ju en finska ligan blir en parodi på sig själv, men innan vi lämnar finska ligan ska vi, ja, ännu en komisk sak att nämna är ju att HIFK och Helsingfors IFK har ju, ja, tränaren har avgått av personliga skäl, Bruno Tavares, portugisen. Och det här gjorde han i slutet av förra veckan, men nu kommer ju fram någon dag senare att han har skrivit på för en klubb i Indonesien som betalar honom, ja, säkert jättemycket mer. Och det var tydligen inte något personliga skäl som man trodde. Eller ja, det är ju personligt skäl att få en, ja, större lön, men ja, väldigt smutsigt gjort att kalla det personliga skäl och så kommer det fram att han har skrivit på för. Han har lockats av pengarna helt enkelt och lämnar efter en match.
Ja, HIFK är ju lite av en kaosklubb nu och har varit på de senaste åren. Jag har ofta varit och nu är de ju i nytt kaos, de är lite med det där, men smutsigt som du säger. Och finländska ligan har ju blivit lite, eller sett ut lite som en parodi, tyvärr. Man vill ju inte säga det, men tyvärr hade det ju varit så här inledningsvis av säsongen. Och jag vet inte, borde man börja säsongen senare? Vad tycker du? Det är nästan uppenbart att det är för tidigt att börja säsongen nu då. Risken finns för att det går så här med flyttade matcher och snökaos. Borde vi börja först i slutet av april eller kanske början av maj? Och sedan spel då lite längre in på hösten då in i november. Jag tycker det skulle vara bättre i alla fall. Vad tycker du?
Nej, jag vet inte riktigt. Det är så olika från år till år. I år råkar det ju faktiskt vara så att det är en längre vinter än någonsin nästan. Och därför så blir det så att vissa matcher drabbas. Det skulle ju i andra änden också kunna hända att om man spelar som allsvenskan i fjol in i december. Ja, då kommer det också troligen vara kallt och snö och dåliga planer, men jo, då är planerna redan så förstörda, men om man förstör dem redan på våren så är det ju, ja, kommer de ju vara dåliga ganska framöver, så är ju kanske också en aspekt man behöver tänka på, men annars vet jag inte om, jag tror inte man kan säga att någonting är rätt eller fel, för det är som, ja, och det är ju lite charmigt också de här snömatcherna, det blir ju lite kul också fast det är tragiskt på samma gång.
Ja, nu, ja, det blir ju komiskt förstås, men som en högsta liga i Europa så är det nog också ganska pinsamt. Men jag kommer nog att tänka på coronasäsongen 2020, då säsongen drog väl igång först, ja, typ i juli, någon gång mitt i sommaren, och spelades ju, ja, oktober, november. November tror jag den tog slut. Så det har ju varit möjligt ändå att förkorta säsongen. Förstås spelades väl mindre matcher än vad som var tänkt då, men lite, någonting skulle vi ändå kunna ta lärdom av det, att det går att börja säsongen senare. För så här som vi har haft det nu här, de här inledande två omgångarna, så det kan ju inte bara se ut så. Det är ju som, det är bedrövligt, 31 och man blir ju bara en parodi. Komiskt, ja, men pinsamt likväl. Så jag förespråkar i alla fall senare säsongstart och att man nu håller på då längre in i november eller, ja, no, helst inte december, men senare in på hösten i alla fall om det krävs.
Ja, eller så spelar man som i kuppen, man spelar inne i hallar och gör fotbollen till en inomhussport ända fram till sommaren, men det blir ju parodiskt det också.
Ja, vi har ju förstås inte det lättaste klimaten eller väderförhållandena att jobba med här i Finland, så vi måste ju försöka anpassa oss till det och göra vad som går, men inne i hallar ska vi nog inte spela någon ligaspel, det ska vi verkligen inte.
Men om vi lämnar finska ligan där och går till damlandslaget, de kvalar kvalar ju till VM 2023 i Australien och Nya Zeeland. Ja, du har kollat på deras match mot Slovakien. Har du berättat lite vad du tycker?
Ja, de spelar ju i fredags i Slovakien mot Slovakien då borta alltså. Tog ju ledningen 1-0. Tuija Hyyrynen från Juventus drog ju nästan från halva plan in en frispark. Det var väl, ja, hon sköt ju inte därifrån, ingen skjuter därifrån en frispark, men bollen gick mot mål och målvakten var inte riktigt beredd och lyckades schabla in den där i mål, så Finland fick ju en gratis ledning då efter typ 5 minuter. Och det här var ju den där slovakiska målvaktens 100:e landskamp, tror jag, tyckte att kommentatorn sa i alla fall. Så det är ganska katastrofalt sätt att fira sin 100:e landskamp på, men Slovakien kom ändå ganska snabbt tillbaka och kvitterade till 1-1 som sen också blev slutresultatet. Finland skulle ju ha kunnat, ja, jag tycker att de nog skulle ha kunnat göra mål på någon av sina chanser där. Hade ju flera, eller några åtminstone, goda chanser. Och skulle jag ha behövt ta en vinst här, för nu ser det nog ganska svårt ut att ta en sen playoff-plats till VM. Men den här matchen var ju också präglad av svåra väderförhållanden. Regnet öste ju ner och det var länge sedan man nog har sett den här typen av regn. Det var som en annan typ av regn, tyngre på något sätt. Och tv-bilderna stördes ju av det. Sändningen var helt avbröts ibland för att det var så, ja, det var sånt oväder helt enkelt. Och det fick ju mina tankar att gå tillbaka till en match i EM 2008 då tv-sändningen avbröts på grund av oväder, regnoväder. Minns du vilken?
Det var väl oska då, i alla fall i Tyskland, Turkiet, men du kanske syftar på Turkiet-Schweiz i gruppen?
Ja, nej, det var nog faktiskt Turkiet-Tyskland semifinalen, men ja, det var väl oska och regn och förstås, ja. Ja, den matchen fick man ju då höra på radio ganska stora delar av där, man höll ju på Turkiet och hade upp hoppet, och Turkiet hade ju tagit sig mirakulöst i semifinal och hade halva laget skada och andra halvan avsteg nästan, så de slängde bara ut vem de fick in på banan där de. Och jo, en riktig match av det, ledd 2-1, men så hörde man då på radion, då det gick att se på tv, att Tyskland hade kvitterat. Och sen att Tyskland avgjorde den matchen. Klose och Filip Lahm gjorde väl mål. Så det var en speciell fotbollsupplevelse. Och det var vad den här matchen fick mina tankar att gå tillbaka till. På grund av det här regnet. Det regnade ju mycket överlag också i EM 2008. Som du sa där i gruppspelet också.
Ja, det var Semih Senturk som blev en joker i det turkiska laget där. Men vi svävar iväg lite från damlandslagets VM-kval, men de spelar ju mot Georgien imorgon. Vi spelar in på måndag det här avsnittet, så på tisdag spelar man hemma mot Georgien igen. En match man nog kommer vinna oavsett om man spelar med juniorerna, känns det som, för Georgien förlorar ju 15-0 mot Sverige här om veckan och verkar nog vara en riktig usel nation på damsidan fortfarande.
Ja, alltså om man inte vinner mot Georgien så har man ju inte något VM att göra, men nu kan man ju nästan räkna in en vinst där mot Georgien, så avgörs allt då mot Irland och Sverige i de sista två omgångarna. Vad Finlands öde blir, och Irland och Sverige är ju de lagen just nu som är före Helmarit i kvalet där, så viktiga matcher väntar. Ja, de spelas väl först på hösten, för vi har ju ett EM-slutspel här som kommer före det, som förstås också är viktigt.
Yes, men vi lämnar damlandslaget där och kollar läget kring finska spelare ut i världen. Du har noterat att Joel Pohjanpalo hade gjort mål igen.
Ja, han hade väl avgjort för sitt reservspår en 2-1-vinst, så hade han väl gjort avgörande mål. Och uppe i 13 ligamål där i Turkiet nu. Tror han är tredje i skytteligan med det, så han gör en bra säsong där och visar att han är i bra form. En annan finsk anfallare som fortsätter att göra det bra trots svåra förutsättningar är ju Teemu Pukki, som också gjorde mål då Norwich vann mot Burnley igår. Och han är uppe i 9 mål han i Premier League nu. Och Norwich som lag har ju gjort 20 mål. Pukki har alltså gjort 9 av dem, så nästan hälften. Så det säger ju en del om hur viktig han är för den klubben och det laget. Även om det inte går så bra för dem. De ligger ju sist i ligan.
Ja, när 7 poäng upp till säker mark och Everton som är på den platsen, de var ju, har ju varit helt värdelösa, riktigt dåliga, men så gick de ju och vann i helgen ändå mot en annan krisande klubb. Men jo, Leicester 2015 gjorde någon great escape, men Norwich, jag ger dem absolut inga chanser, de är för långt efter. Och ja, Pukki gör det bra, men Norwich åker ut än en gång.
Ja, de är ju för dåliga också för att kunna göra någon great escape. Inte ens Big Sam Allardyce skulle väl kunna rädda dem igen från den situationen de är i. De är helt enkelt för dåliga fast de har Pukki i laget.
Sen noterar jag också att Simon Skrabb gjorde sitt första allsvenska mål för Kalmar. Första målet för Kalmar alltså. När de vann efter att ha förlorat i premiären. En annan finländare gjorde också mål i Supern. Onni Valakari, han spelar i Paphos. Och jag kollar upp de här finska spelarna i Supern. Är ju Valakari i Paphos och Paulus Arajuuri. Han spelar ju i Anorthosis. Men inget av de här lagen har hängt på titeln. De är väl fjärde respektive sjätte i ligan. Ja, de har väl bra där på Supern, bra klimat och skön livsstil vid sidan om, men ingen av dem går för ligatiteln den här säsongen. Nej, andra laget för långt framme.
Ja, när Valakari lär väl nog kunna ändå ta sig till en bättre liga och bättre klubb så småningom vad det lider. Han ryktades ju här någon gång till och med till Milan, men annars hade väl varit mycket rykten kring Red Bull Salzburg, tror jag. Och en del andra klubbar, så han lär ju nog flytta på sig där inom relativt snar framtid, antar jag.
Yes, ja. Jag höll en gång i tiden på Apoel Nicosia, då John Arne Riise spelade där. Då höll jag på dem i Supern, men nu skiter jag i dem helt enkelt. Men om vi snabbt går tillbaka till Pohjanpalo, hans Riise-spår är ju på nedflytt, eller de är väl strax ovanför nedflyttningsplatserna, eller strax under. De slåss för sitt liv för att hållas kvar, men vet du vilken klubb som leder turkiska ligan för tillfället?
Ja, det är väl Trabzonspor som går som tåget med Marek Hamsik i laget.
Yes, så man har inte vunnit ligan sedan 80-talet, tror jag. Man vann väl en del ligatitlar på 70-80-talet, då var man ett av de bästa lagen i landet. Men nu har man väntat, men i år kan ingenting stoppa dem, för de är överlägset först i tabellen. Och närmast jagande lag för Fenerbahçe är väl för långt efter. Så det betyder att Trabzonspor kommer vinna titeln i år med just nämnda Marek Hamsik och även Andreas Cornelius, dansken i laget. Som, ja, intressant att de kan gå för titeln.
Ja, det är ju inte många lag i Turkiet som vinner titeln väl. Det brukar ju antingen vara någon av de tre stora, men de hade ju Daniel Sturridge, hade de ju på en kort session där i Trabzonspor också ett tag, minns jag, för 2 säsonger sedan. Men han avbröt väl kontraktet han. En annan som avbröt kontraktet, eller ska väl avbryt kontraktet i Turkiet i Fenerbahçe, är väl Mesut Özil, som verkar hamna snett i ännu en klubb. nu ska bort därifrån. Det var väl något bråk med tränaren eller klubbledningen eller något sånt, men han ryktas vara på väg därifrån han nu. Jag såg två klubbar som han ryktades till. Det var väl Inter Miami, där vi har Robert Taylor, eller Hull City i Championship. Så två ganska skilda klubbar och orter han skulle kunna hamna till, men känner man Özil rätt så väljer han väl nog Inter Miami i det här läget framöver, eller framom Hull City i Championship. Eller är de i League One till och med? Championship måste de väl vara i.
Ja, återstår att se om han landar in i Inter Miami där Gonzalo Higuain uppges göra sin sista säsong i karriären. Han har åldrats rejält, såg jag på någon bild. Man skulle inte känna igen honom om man skulle se en bild på honom för 5 år sedan och idag han ser ut som en, jag vet inte, 70 plus. Men ja, du sa att inte så många klubbar har vunnit turkiska ligan genom åren och är bara 6 stycken till antalet. Kan du gissa eller nämna alla 6?
Ja, förstås nämnde du Trabzonspor redan och så självklart Galatasaray, Fenerbahce och Besiktas. Istanbul, Başakşehir vann ju här för någon säsong sedan, Erdogans lag. Så då har jag väl 5 redan och ska ha ett lag till. Kan det vara Bursaspor?
Korrekt, de vann där för 10-12 år sedan. Det är de alla 6 lagen som har vunnit. Och ja, vi lämnar Turkiet där och noterar att Radetskis Leverkusen fortfarande håller 3:e platsen i Bundesliga. De spelar 0-0 i helgen mot Borsum och Radetski höll ju nollan i den matchen. Men ja, vi var lite inne i USA redan och vi kan väl fortsätta där. Jeremias Sträng som vi pratade om tidigare, eller din väldigt goda bekanta, en av dina klasskamrater och närmaste vänner. Han har gjort sitt första mål där i Madison Forward i Wisconsin när han byttes in i helgen. Och, ja, han gjorde väl ett mål i en match som slutade 2-2 och blev också utsedd till Man of the Match eller Mingo of the Match. Man är väl, får väl matchens flamingo. De har ju en flamingo som symbol där för den klubben.
Ja, man vill ju bli Mingo of the Match. Sånt man strävar efter. Ganska snyggt mål också. Tar emot och vänder felvänt och trycker in ett lågt skott i bortre hörna. Så det var ett klassmål nu. Om jag får säga det själv. Och vi har ju noterat att det är ganska stor hype där runt den klubben och fotbollskulturen där i amerikanska tredje ligan är inte så dålig som man kanske skulle tro om man inte har koll. De har ju flera olika fansidor eller fangrupper och där på sociala medier har de ju en massa och runt matcherna har de ju en massa. Det sjungs och det dansas och det spelas trummor och allt möjligt där. Det är väl flera olika läktarsektioner som håller låda på matcherna.
Jo, jag har noterat det här att man skulle inte tro att det är så stor hype kring en klubb i amerikanska tredje ligan, men alltså det här är något fotbollsintresse som gros där i Wisconsin. Och ja, jag kollade upp en massa, de har olika grupperingar fansen, de har The Flock, Mingo Ladies, Achessi Mingos, Featherstone Flamingos och La Barra som är latinska fansens grupp helt enkelt. Det är ståplats med trummor och flaggor och tifon och kapos och ja, allt möjligt. Och det här var ju hemmapremiären mot Union Omaha där Jeremia då gjorde mål i lagets hemmapremiär. Och hej. Ja, jag vet inte, amerikanska tredje ligan är väl kanske inte på pappret någonting man drömmer om så här rakt av, men jag blir riktigt, jag går igång på det här, för jag är fullt med folk, stor medial uppmärksamhet, tryck på matcherna, är som verkar vara kul, en kul omgivning att spela fotboll i, och vi ska följa med varje match han spelar helt enkelt. Och next up står det här att FC Tucson från Arizona, som man ska åka till öknen för bortamatch här under påskhelgen nästa gång.
Det kan bli en lång resa. Och ja, då tänk att det är stor hype kring klubben och mycket fans redan. Och klubben är bara grundad 2018, så 4 år sedan. Och man börjar ju lite jämföra med vad vi har här i finska tredje divisionen. Ska vi först ta ett lag som Salpa här nu då, som jag var och så på. Här en gammal världskärna som Taje Taivo i laget. Där var vi nog ett 30-tal i publiken då i snökaos. Men överlag då förstås så är ju att det skulle vara på den här nivån i finska tredje ligan. Samma engagemang och intresse, det är ju som helt overkligt. Det kommer aldrig bli så. Det är helt omöjligt att det någonsin kommer bli på samma sätt. Och förstås är ju USA ett helt annat land och helt mycket större land och så, men fotboll är ju inte ens nära på den största sporten där heller. De har ju baseball och basket och hockey och allt sånt där som åtminstone går före fotboll. Så det är ganska sjukt det här. Om man jämför med vad vi har här i finländska andra divisionen. Det är som långt mycket bättre än vad vi ens har i första divisionen. Vi har nog Honka med 340 åskådare på matcherna.
Sannerligen gjorde. USA som inte kända för någon bra fotbollskultur. Men det stämmer inte riktigt. För det finns en ökande mängd som blir fotbollsintresserade där. Och det är väl främst de här latinska folkgrupperna som för med sig det intresse, och fotboll börjar bli mer och mer, ja, om 10-20 år kommer fotboll vara en av de största sporterna i USA enligt alla, ja, statistiska uträkningar, eftersom fler och fler börjar spela och följa med fotboll både på herr- och damsidan. Men jo, ja, jag sa också att Jeremia fick stort beröm eftersom han av fansen där i Madison, eftersom han pekade på tröjan och höll upp den mot fansen då han gjorde mål. För där stod det United for Ukraine. De hade en specialdesignad text på tröjan där de uppmärksamma och stötta ukrainska folket så gott man nu kunde helt enkelt då. Om inte ni har något annat att göra ska ni få in på Twitter och följa Madison Forward och kolla upp allt de lägger upp, för de är väldigt aktiva där, och där kan man också läsa en intervju med Jeremia.
Ja, det ska ni sannoliken göra. Så. Har ni någonting att underhålla er med?
Yes, men vi har ännu en finländsk spelare som vi ska berätta om lite här, för det Niko Hämäläinen, en annan finländare som är i USA. Han har finsk pappa, men ja, troligen då amerikansk mamma, eftersom han är född och uppvuxen i Florida. Han har gjort 7 landskamper för Finland. Han spelade i olika ungdomslag i USA innan Queens Park Rangers i London värvade honom. Och där har han spelat flera säsonger eller varit utlånad till andra klubbar, bland annat Kilmarnock i Skottland. Och så han varit utlånad till både Los Angeles FC och Los Angeles Galaxy. Ja, Niko Hämäläinen, finsk vänsterback med amerikansk påbrå helt enkelt. Han är väl mer amerikan, men han spelar för Finlands landslag. Och ja, nu ryktar sig enligt flera källor som att han är på väg till Brasilien. Enligt mina rapporter så ska han landa i Rio de Janeiro idag och skriva på för Botafogo. Alltså han kommer då lånas ut från Queens Park Rangers. Han har varit på lån i Los Angeles nu här. Men nu ska han tydligen gå på lån till Botafogo. Och det här är ju någonting som får mig att höja på ögonbrynen. För så vitt jag vet så har nog ingen finländare någonsin spelat i Brasilien. Och inte kanske i Sydamerika heller. Men nu ska Niko Hämäläinen, vänsterback, som ibland är med i landslaget, ibland inte, 25 år, 26, någonting sånt. Han ska gå till Botafogo. Har du sett det här?
Ja, jag har ju noterat det och mina ögonbryn höjdes ju också. Botafogo är ju inte vilken klubb som helst om man säger så. Det är ju en av de största i Brasilien och förstås då per automatik en av de största i hela Sydamerika. Och då på ett sätt också en av de största i hela världen. Och det är ju, jag kan inte heller komma på någon finländare som skulle ha spelat i Brasilien. Nej. Men han är ju kanske passat på något sätt in där. Han är ju inte riktigt, han är lite ofinsk i sin spelstil i alla fall. Han är ju vänsterback som sagt, men han är kanske mer av en wingback eller offensiv ytterback åtminstone. Hans styrkor sitter inte i defensiven, kan jag ju tycka. Och länge har ju brasilianska ytterbackar karakteriserats av att vara offensivt lagda och kanske inte lika stabila bakåt. Det är ju inte bara något som moderna ytterbackar som man pratar om håller på med, utan det här dateras väl ända tillbaka till 50-talet och Nilton Santos som du har ganska bra koll på.
Jo, det här är ju så märkligt eftersom Hämäläinen är vänsterback och då, om det blir klart med Botafogo då ska han spela vänsterback i Botafogo. Och vänsterback i Botafogo tidigare, 50-60-talet, det var ju Nilton Santos, världens genom tiderna bästa vänsterback. Här får ni bara tro mig, det här är facit och det här är rätt. Ni behöver inte komma med några andra argument. Ni kan säga Maldini, ni kan säga Roberto Carlos, ni kan säga Marcelo, vem ni vill. Men ingen är bättre, eller har varit bättre, än Nilton Santos. Fotbollens uppslagsverk, Encyclopedia do Futebol, som han kallas i Brasilien. Han spelar i två lag i hela sin karriär. Han spelar i Botafogo och i Brasiliens landslag. Han var med och vann två VM-guld med Brasilien och tog Botafogo till flera stora titlar. Carioca-mästerskapen och brasilianska kupp- och ligatitlar. Han var en av Garinchas närmaste vänner också. Och man beskriver honom som lika respekterad som Pelé, lika älskad som Garincha. Nilton Santos, världens genom tiderna bästa vänsterback, spelar i Botafogo. Så det är inte vilka skor som helst som Niko Hämäläinen ska ta på sig. Han ska spela vänsterback i Botafogo där den största genom tiderna har spelat. Och det här är ju, ja, det är ju symboliken som är så sjuk i hela det här att han ska spela. Ja, du märker, jag blir helt exalterad när jag pratar om det.
Ja, det är ju inte bara att han ska till Brasilien och Botafogo, utan det är att han ska spela på, ja, dra på sig Nilton Santos gamla roll, eller skor, klä sig i hans skor och kostym och försök fylla den platsen. Och det kan ju förstås ingen göra lika bra som Nilton Santos, men han får göra vad han kan, tänker jag. Jag blir ju annars, eller jag känner förstås också till Nilton Santos. Även om du har ännu lite bättre koll än mig på honom, men det har ju pratats de senaste 10 åren, 20 åren, jag vet inte, har man ju börjat prata om moderna ytterbackar. Vissa menar att Cafu var först, vissa menar att Roberto Carlos var först, vissa att Philip Lahm var först, jag minns. Här någon månad sedan, efter någon Liverpool-match via Play-studion, eller via Sat-studion, diskuterade de där, jag minns inte vem det var, men det var någon som kom med förslaget att är inte Trent Alexander-Arnold, är inte han lite av en Philip Lahm 2.0? Och för det första är det en Ja ganska bedrövlig jämförelse tyckte jag. Ganska långt ifrån någon Trent. Ja, Filip Lahme ganska långt ifrån någon Trent Alexander-Arnold. Men han grundade då på att Filip Lahme var som den första av den här nya typen av ytterbacka som stiger med i anfallen. Och det är ju helt fel. Stämmer ju inte. Nilton Santos höll på med det här på 50-60-talet, så man blir ju alltid lika irriterad när folk pratar om moderna ytterbackar. För det här har de hållit på med i Brasilien och ja, åtminstone Nilton Santos ända sedan 50-talet, så det är ju inte någon modern grej att stiga med i anfallen sen som ytterback då det händer på 50-talet.
Jo, nej, det kan ju ha hänt ännu tidigare också, men medialt och globalt så blev det ju uppmärksammat i VM 1958 när man Brasilien spelade mot Österrike i VM som gick i Sverige då. Matcherna spelades ju på lite ja, speciella arenor som i Västerås och i Gävle och på sådana här lite mindre planer. Till exempel i Uddevalla på Rimnärsvallen spelar Brasilien mot Österrike då den här matchen där Nilton Santos först passerar halva plan och fortsätter med i anfallet. Tränaren för Brasilien, Vicente Feola, han ropar "Tillbaka Nilton, tillbaka!" Han är helt galen. Vad fan far Nilton Santos med i offensiven? Han är ju ytterback, han ska ju försvara. Men Nilton Santos bara stormar fram, väggar sig igenom där med någon anfallare i någon kombination, kommer ensam mot målvakten. Ja, får bollen över målvakten i mål, gör mål. Och det hade man aldrig sett förr, att någon ytterback tar sig hela vägen upp och gör mål. Och tränaren då som just några sekunder före hade ropat tillbaka Nilton, nu ropar han istället "Bra Nilton, bra!" Så han vände snabbt där i sina åsikter. Först var det helt förbjudet och helt otänkbart att en ytterback skulle gå med upp i anfallen, men Nilton Santos, ja, det var en brytningspunkt i fotbollsvärlden och sen den dagen har väl moderna ytterbackar varit minst lika viktiga offensivt som defensivt, men Nilton Santos överlag, han var ju bra, han var jättebra defensivt, han var jättebra offensivt. Jeppo, ja, Niko Hämäläinen återstår att se om han blir klar då, men vi hoppas väl på det och att ha en finsk spelare i en av Brasiliens stora klubbar. En annan lite sån här märklig grej noterar jag också med en sån liknande transfer, även om han är på lite lägre nivå, var ju en svensk 20-åring från Häcken, Karl Landsten. Han hade ju gått till National i Uruguay helt enkelt här för någon månad sedan också. Det var överraskande. Man hade aldrig hört om honom förr, men han lämnade Häcken för National. Men jag tror han måste ha något uruguayanskt påbrå eller någonting, för han, jag förstår inte annars hur han skulle kunna gå dit. Men en transfer till National, häftigt för honom.
Ja, National är ju också väl en av Uruguays största klubbar de, med det då, en av Sydamerikas största de också. Så får se om han kan slå sig in där. Blir väl inte helt lätt.
Japp, men om vi lämnar det finska fokuset och kollar lite på övriga resultat och händelser från de stora eller små ligorna, kanske främst från de stora. Liverpool, Manchester City, en av säsongens mest uppsnackade matcher spelades igår. 2-2 slutade, det blev lika jämnt som statistiken har visat mellan Klopps Liverpool och Guardiolas Man City här sedan de började gå upp mot varandra. De har väl exakt lika jämnt statistik och de här lagen är väl sett i de 4-5 senaste åren totalt, både poängmässigt och spelmässigt, totalt överlägsna mot alla andra lag i England. Och, ja, har du någonting att säga om den här matchen eller det här mötet eller kommande veckor som avgör Premier League?
Alltså det var ju en enorm match och länge sedan man har spelat den här typen av match, känns det som är så på det sättet avgörande. Det är nästan en match som på förhand åtminstone hade potentialen att sätta spår igen för resten av livet. Om det går, ja, vid vinst eller förlust då, var lite vad som hände då, men nu blev det oavgjort. Får vi ändå kanske sett i hur matchbilden såg ut, var nöjd med. Det var ju jämnt, men City var kanske lite närmare 3-2 mål i alla fall. Så. Ja, kryss borta mot City skulle man ju gå med på i de flesta fall. Känns som acceptabelt, men i det här läget då, det nu alltså kräver att City ska tappa poäng i någon av de 7 återstående matcherna. Och vi måste vinna alla våra, så vet jag inte riktigt vad jag tycker. Svårt. Titelrace är ju såklart fortfarande öppet, men det är ju tyvärr då ännu Citys händer. Och ja, som sagt, vi möter ju dem på nytt på lördag i FA Cup semifinal på Wembley. Och det är ju i princip en lika stor match det då som väntar, och ja. För det ska vi spela mot Benfica i Champions League och de har mot Atletico returmöte då i deras kvartsfinal. Jag vet inte, så som man kände sig igår hela dagen, uppbyggnaden till matchen, man led ju. Det är ju som en enorm anspänning och en ångest som är svår att hantera inför sådana enormt stora matcher. Men är ju själv inte på plan och kan påverka hur det går heller, så det är nästan på något sätt värre av att vara supporter i sån här lägen. Åtminstone på ett sätt, men ja, nästa lördag ska man ju alltså gå igenom den här anspänningen på nytt. Och jag har nog inte riktigt kropp åt det, känns det som just nu. Det blir svårt att man inte får återhämta sig någon mer än en vecka för innan det ska hände igen och vi drabbar samman mot dem igen i en enormt stor match.
Jo, nej, det är väl nog Man City som har fördel och ja, är väl stora favoriter till att ta hem ligatiteln eftersom de har betydligt lättare spelschema kvar, men Tottenham har ju börjat gå riktigt starkt och dra ifrån lite där och håller på att knipa en Champions League-plats eftersom alla andra lag som jagar förlora. Alla lag har chansen att ta i kapp lite poäng på varandra, men så går alla lag och förlorar. Och där kommer Tottenham att springa förbi på, ja, runt om då. Och vi får se om det räcker hela vägen, men det är många lag som är besvikna i helgen helt enkelt.
Ja, Arsenal förlorar väl mot Brighton. Ja, och Manchester United förlorade mot Everton och Cristiano Ronaldo var slog ner någon pojke i publikens telefon där då han gick ut, så riktigt smutsigt gjort. Men ja, det har ju varit lite så mellan de här lagen de senaste säsongerna då. De som är där just kring, eller jagar Europaplatserna, att jag tycker i alla fall att det har varit flera säsonger i rad nu, som att de förlorar och tappar poäng och ingen kan riktigt bestämma sig och ingen är som tydlig favorit. Det är nästan de som gör det minst dåligt som till slut tar den där fjärde Champions League-platsen istället för att det är de som gör det bäst som tar den fjärde Champions League-platsen.
Jo, det är Premier League, Manchester City och Liverpools liga och de andra, de deltar men de bidrar inte särskilt mycket för kvaliteten jämfört med andra ligor som vi nu kan gå in på, nämligen till exempel Serie A, där har det varit flera uppmärksammade resultat i en jämn titelstrid återigen. Napoli var att tappa poäng, förlora, Milan tappa poäng, spela oavgjort, medan Inter vann. Och ja, det är lika jämnt och lika galet som det har varit nu hela vintern. Och har du kollat något på Serie A då?
Ja, faktiskt inte kollat den här helgen. Jag har inte hunnit se, men förra måndagen var det väl spelade ju Milan 0-0 mot Bologna. Och det såg jag ju. Och nu spelar de alltså 0-0 mot Torino. Så andra raka 0-0-matchen. Och flera experter eller tyckare har ju lite varit in på det här att Milan får nog lite för mycket poäng med sig sett i hur de spelar. Och att de inte ens egentligen kanske skapar så mycket chanser men ändå på något sätt får in den där bollen i mål. Men nu har då verkligheten lite kommit ikapp dem och två raka 0-0 kryss mot ja, lag i mitten av tabellen eller under halvan mitten. Så nu har ju då Inter allt i egna händer igen. Så ju mörkt ut för dem här för några omgångar sen, men nu mitt i allt hade vänt till deras fördel. Det är lite samma sak här som i Europastriden i Premier League, här i Scudetto-race, att de som förlorar minst eller gör det minst dåligt, de kommer ta hem Scudetton i slutändan. Jag vet, jag sa Milan här i något tidigare avsnitt, men nu ser jag inte hur Inter ändå ska kunna tappa det här med. De har hittat tillbaka i formen då, eller någon slags form. Jag tror nog de är det stabilaste och tyngsta laget här. Men Napoli har ju varit med hela tiden, men nu förlorar de då mot Fiorentina. Och Napoli har ju förlorat för mot Fiorentina i Scudetto-strider. När de var ännu närmare att ta ligatiteln där. Vi minns ju 17-18 säsongen. De hade vunnit mot Juventus borta. Och det är ju en rivalitet förstås mellan Napoli och Juventus som går långt tillbaks. Ända till Maradonas dagar i Napoli. Och Nord- och Syditalien har ju alltid varit en rivalitet i sig. Det var ju en enorm match, det minns jag. Maurizio Sarri, tränare i Napoli, då kom ju visa fulfingre, långfingre åt Juventus-fansen när Napoli anlände till matchen. Och Napoli vann då 1-0 väl, Koulibaly målskytt. Gick om Juventus upp i serieledning med några matcher kvar och såg ut att äntligen ta den där första skudetton sen Maradonas där. Fira med champagne i omklädningsrummet. Efter den vinsten, men matchen efter åkte de till Fiorentina och Koulibaly blev väl utvisad och laget klappade ihop fullständigt och så tappade man den skudetton då när man förlorade den matchen och Juventus vann till slut.
Jo, jag minns den våren, det var ju en supporter som tatuerade in 0-1 Koulibaly och minuten för målet han gjorde det i, så man vann mot Juventus 1-0 och en supporter tatuerade in Koulibalys namn och resultat. Och veckan efter så gick det som du sa då, lite sämre. Och Juventus vann den titeln då, men ja, vi får se vem som kommer gråta mest i slutet av den här säsongen. För det är flera lag som har haft chansen att ta saken i egna händer. Men nu är det ju återigen Inter som har allt i egna händer, men i Spanien så blåser det friska vindar kring Barcelona. Jag kollade på deras match igår kväll och det är ju faktiskt häftigt att se det här laget som var så uträknade och bespottade i höstas när Messi lämnade och all kaos som följde kring det. Men nu är det positiva tongångar sen Xavi tog över och Gavi och Pedri och unga spelare som är riktigt, riktigt bra som tillsammans med Busquets då på mittfältet är intressant att kolla på. Jag tror nästa säsong kommer bli riktigt, riktigt intressant att se från Blaugranas synvinkel. Och igår vann man 3-2 mot Levante. Luke de Jong avgjord med en nick i slutminuterna, eller Luke de Gaulle som han nu kallas. Han har väl bara gjort en 7 mål i Barcelona, men han är ju riktigt, riktigt populär där. En 31-årig holländsk gänglig anfallare som har... Ah, man älskar honom där. Det är ju konstigt att det har gått från Messi till Luke de Jong på ett halvår. Det är ju... Jag vet inte vad man ska säga, men man har gått vidare helt enkelt och fått med sig någonting nu sen Xavi tog över. Har du någonting att säga om Spanien eller Barcelona?
Ja, ser ju förstås bättre ut än på många säsonger nu nästan för Barca. Luke de Jong blev ju ganska utskrattad, eller hela klubben blev ju ganska utskrattad när de värvade honom. Ja, inte förstås han ju gjort egentligen någon större succé, men 7 mål och några riktigt viktiga mål är ju bra för en anfallare i hans kaliber. Barca fick väl till och med 3 straffar mot sig i den här matchen, var inte det så?
Ja, Levante tilldömdes flera straffar, men man lyckades ändå förlora efter att Luke de Jong avgjort i slutminuterna. Vet du vad Luke de Jong har för landslagsfacit för Holland? Jag har det här framför mig. Matcher och mål.
Ja, vad ska man gissa? Nu har han gjort ett 22 landskamper. Nej, nu måste han ha gjort mer än så. Nå, på 30. Vi drar till med 34 landskamper. 4 mål.
Ja, no, du var inte långt ifrån ändå. 38 landskamper, 8 mål. Så här långt för 31-åriga Luke de Jong, som var bra i PSV Eindhoven, lite mindre bra i Newcastle, hyfsad i Sevilla och nu stor i Barcelona.
Ja, stor har han väl varit, vart han än har gått. Han är ganska stor i växten och en targetman som kanske inte är så vanlig att de har där i Barca, men gör ju en del nytta som vi ser nu här. Så tror jag nästan att Barca blir favoriter nästa år i La Liga, men det är förstås att gå saker långt på förhand här, men jag tror nu så här i skrivande stund eller talande stund så skulle jag säga att Barca är favoriter inför nästa års La Liga. Årets titel har de förstås inte någon chans på något mer. Real Madrid kommer vinna den.
Ja, på tal om en annan holländare som jag har noterat har sprungit, men han har sprungit lite längre i helgen. Det är Arjen Robben som har genomfört Rotterdam maraton på tiden 13 timmar och 13 minuter. Och han, när man tänker efter så Robben, om man skulle se honom på stan, man skulle nog kunna tänka sig att han är en maratonlöpare. De brukar se ut lite som han helt enkelt, med lite sån här, jag vet inte, Robben och jag kanske sticker ut de här blodådrorna lite extra då han inte har något hår på huvudet, men Robben har sprungit maraton, noterade jag, och han tyckte inte om det. Han tyckte det var en jobbig upplevelse, men han krigade sig igenom det.
Ja, ganska imponerande ändå. 38 år eller vad, han slutade väl ganska just karriären. Jag såg någon bild på det här också, att han hade börjat sprungit. Men han har inte lagt sig på latsidan då ändå, som många fotbollsspelare gör efter karriären. Äta gott och dricka gott och lata sig, utan Robben kör på med maraton, han växlar nästan upp i ansträngningsnivå.
Jeppo. Vi har nog lite till att tala om ännu. Det är till exempel att Diego Maradonas tröja från 1986 mot England från den matchen när han gjorde sina två berömda mål. Den här tröjan har ju Steve Hodge, gammal engelsk mittfältare som spelar i landslaget då, och böt sig till. Han böt tröja med Maradona efter matchen. Han spelar främst i Nottingham Forest då, också i Tottenham till exempel. Han ska nu auktionera ut den här tröjan. Han har haft den sedan 86 då i 30 år, och i stora delar har den väl varit utlånad till fotbollsmuseet i England, men nu, jag vet inte om Steve Hodge börjar vara lite bank eller vad det är, men han ser chansen nu att casha in lite och ska lägga tröjan till försäljning, och den planeras att gå för minst 4 miljoner pund. Men nu har jag noterat Dalma Maradona, Diegos äldsta dotter, född 1987. Han har ju flera barn, Janina 89, och sen finns det ja, barn som han har med andra kvinnor än Claudia Villafane, men Dalma har i alla fall nu gått ut och sagt att den här tröjan som Steve Hodge har, det är inte den tröjan som Maradona gjorde sina mål mot England i andra halvlek, utan Steve Hodge, han sitter inne på tröjan som Maradona spelade med i första halvlek. Han lär nämligen ha bytt tröja i paus. Och Dalma varnar nu här helt enkelt sån här som vill köpa tröjan på auktionen, att det är inte den tröjan de tror det är, för det är tröjan från första halvlek som kommer läggas ut. Dalma säger själv att hon vet vem som har tröjan från andra halvlek då Maradona gjorde mål med handen och en annan gång när han dribblar förbi hela laget. Hon vet vem som sitter inne på den, men hon vill inte avslöja vem som har den. Jag vet inte varför hon inte vill säga det, om det är någon person som riskerar att bli rånad eller om det är hon själv som har den, jag vet inte. Men så om det är någon som lyssnar som funderar att lägga 4 miljoner pund på en tröja som ni tror är Maradonas från andra halvleken mot England i VM 86, så tänk efter lite, för det kan hända att det är tröjan från första halvlek som kommer läggas ut till försäljning här i maj.
Ja, inte för att det skulle vara helt fel att ha tröjan från första halvlek heller, eller vilken tröja som helst som Maradona har spelat i. Men kanske man bara skulle betala 3 miljoner då, eller 2 miljoner istället för 4 för en sån sak.
Jepp, och Maradona, då har vi anledning att fortsätta kring honom. För jag vet inte om du har noterat det här. I Vasa finns det ju sedan några år tillbaka en stor målning på någon figur i ett torn. Alltså brandstationens torn. När man kommer norrifrån in till Vasa, lite före centrum, finns ett jättestort torn som är brandstationens. Och där finns en målning som en konstnär från USA har gjort. Och den här, om man kollar från avstånd, så det ser ut som Maradona. Det är ju svart hår, blåa, ja, blå nyansiga kläder. Ser lite ut som man ska just den här tröjan som vi pratade om, alternativt Napolis tröja från 80-talet. Enda som förstör den här målningen är ju att ögonen är ju blåa, eller ljusa. Maradona har ju mörka ögon. Kanske man borde få upp och klättra upp dit och ta med sig en målarburk och måla lite mörkare ögon på honom. Men det finns ju överallt i Argentina nu, alltså i varenda stad. Varje dag, varje vecka kommer det upp nya målningar. Inte bara i Argentina, utan i världen runt om. Det börjar ju bli som en kult, en... Han är ju ett helgon nu sen han dog, alltså han är ju nästan större nu ändå han levde. Maradona Morales finns ett fint konto på Instagram där de lägger upp väggmålningar från hela världen där Maradona pryder och väggar eller gator runt om i världen. Och det finns ju en sån i Vasa nu helt enkelt, eftersom den här konstnären som har gjort den här målningen, han har sagt att betraktaren får själv bestämma om det är en flicka, pojke, man eller kvinna. Och som jag sa, ögonen förstör det här. Men om man själv får betrakta den, så jag väljer att se det som att det är Maradona som är den figuren som pryder det här brandtornet om man kommer in i Vasa. Va? Håller du med eller är jag helt snett ute?
Nej, nu håller jag med nu. Det var nog min första tanke också när jag såg den här för några år sedan då, när den mitt i allt hade blivit ditmålad och man körde där förbi. Så nu var ju första tanken, gick ju direkt till Maradona, och fortsättningsvis har nog tankarna direkt gått till Maradona efter det. Det är just ögonen jag som är lite inte riktigt likadana som Maradonas, men om man dessutom fick välja det själv, det hade jag inte visst att man fick välja själv vad man ser det som, så då väljer ju jag såklart nu att se det som Maradona. Nu för att jag ändå skulle ha valt det redan utan att veta att man får välja själv. Men Men jag håller nog med om att det är Maradona som man ser där och ser riktigt likt ut, förutom just ögonen då.
Ja, speciellt från sidorna då ser man ju inte ögonen, så då är det ju som, då är det ju Maradona. Ser man framifrån så är det ögonen som måste ha en annan färg, men jag väljer nu helt enkelt att benämna den som Vasas egen Maradona-mural. Allt annat som ni tänker att den här liknas och ni är fel. Vi bestämmer nu att det är Maradona som pryder den här stora byggnaden. Så vi slår fast det nu.
Ja, så då behöver ni inte fundera mer på det, alltså ni som håller till i Vasa eller någon gång vistas där. Så. Nu vet ni att det är Maradona som är målad på brandstations torne i stan.
Yes, du får lägga upp den här bilden på det här tornet på vår Instagram. Men ja, vi får väl börja ta och avrunda. Jag kan ännu innan vi avslutar kan jag tipsa om Erik Nivas podd Vem vi är Kings senaste avsnitt som handlar om Qatar. Man tror, man vet allt. Man vet alla skandaler, man har koll på hur smutsigt det är och hur tragiskt det är. Men Erik Niva, han ger en gång på gång ännu mer info än vad man redan vet. Man tror man har koll på sakerna, men när man hör det här Erik Nivas avsnitt om Qatar så får man ännu några procent bättre koll på hur smutsigt det är att VM ska spelas i Qatar och det. Om man bara har läst lite rubriker här och där, är ju rubriker varje dag nästan om slavarbetarna och förhållandena där för de som bygger hotellen och vägarna och städbyggnaderna och arenorna. Men om man vill ha riktigt, riktigt bra koll och vet allting så räcker med att höra på det här avsnittet. Det är så fullt med innehåll, så brett, så djupt gående, så vill man veta vad som hände där så Erik Nivas avsnitt om Qatar 2022, det. Gå in och lyssna på det.
Ja, jag kan intyga om att det är ett riktigt värt att lyssna på, lägga de timmar som det tar att lyssna på det, om man vill ha bättre koll på det. Ja, men med det sagt så börjar vi väl vara färdiga för idag. Jag hade egentligen fundera att ta en utmaning till dig här, men nu är vi nog, ja, vi börjar va spela in så länge här, avsnittet blir nog för långt så vi ska inte plåga er lyssnare och mer, få ta det en annan gång. Följ oss på Instagram, ja, där lägger vi upp Maradona på brandstation Torne i Vasa och vi lägger väl också upp, jag har lite material från snöstormen i torsdags där var så på Taje Taivo i Salpa mot Åbo IFK. Och med det sagt så får vi väl säga tack för att ni har lyssnat på återhörande.